Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Han är född i Härnösand. Under sin spelarkarriär spelade han i Modo, Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks och New York Rangers. Han är den tredje svensken någonsin som har fått sin tröja hissad i taket i en NHL-arena. Totalt gjorde han 16 säsonger i NHL. Hör honom berätta om sin karriär, om tiden som general manager i Modo, om sin roll som affärsman idag. Den här veckan hör du Marcus Näslund i Holmgren möter. Besök gärna hemsidan niklasholmgren.nu. Följ oss på Twitter Niklas_Holmgren eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Marcus Näslund. God lyssning.
Sten Marcus Näslund, född den 30 juli 1973 i Härnösand. Hej Marcus.
Hej Niklas.
Tack för att du tog dig tid att komma hit till Fjällräven Center.
Jättetrevligt.
Ja, hur är läget?
Mycket bra, tack.
Ja, och det är snöigt här uppe i Övik nu idag. Trevligt,
eller? Ja, faktiskt, det måste jag säga. Jag önskar att det ska ligga kvar lite längre. Vi hade snö tidigare men det försvann, så att jag hoppas att vi snart får vitt.
Hur är det att vara hemma nu? Du har ju varit hemma några år nu, men var det enkelt att flytta hem efter 16 år i Nordamerika och med den status som du hade där? Var det en baggis?
Nej, det var det inte, utan det var en allt ifrån att sluta spela hockey till att flytta hem, och en stor omställning. Så är det, och det är svårt att egentligen förutse hur det ska bli innan, även fast man försöker förbereda sig på det. Men det var någonting som var en tuff period. Både egentligen att ställa om sig till att bo i en liten stad i Norrland, till samma sak med just det här att det man har gjort hela livet, det håller man inte på med längre. Så att det första året kan jag väl känna var ganska jobbigt på många sätt, när man måste bearbeta de grejerna.
Men du fick ju ganska snabbt kontakt ändå med Modo Hockey och så. Vad jag har förstått, jag har läst att du har sagt att det hjälpte mig mycket i början.
Absolut, och jag tror att det var en avgörande faktor för att det ändå funkade för mig. Nu tänker jag egoistiskt, jag har ju familj också, men rent personligt, när man har varit igång och varit aktiv och det var högt tempo i allt man har gjort under hela livet, och så sen så komma hem och kanske var arbetslös, det skulle inte funka för mig som person, utan jag måste ha någonting att hålla på med, och då kändes det som en rolig utmaning att få knyta an med Modo igen.
Hur mycket hade du förberett dig på liksom livet efter hockey när du då lämnade Rangers då, som var din sista klubbadress, 0809?
De är ju duktiga i NHL på, vi har ett spelarfack, NHLPA, så de går ju igenom alla de här grejerna, allt ifrån om någonting skulle hända så att du blir skadad och måste tvingas sluta innan du vill, men även de här bitarna att karriären kommer att ta slut, att det är en hög procentsats som skiljer sig av olika anledningar då, när det blir en helt annan livsstil. Så att det är klart att den biten hade jag börjat bearbeta. Sen har jag alltid, även fast man var en välkänd person i Kanada när man spelade i Vancouver, så förberedde jag mig ändå på att snart blir det lugnt igen. Att man får, och det uppskattar jag just där, och även under karriären när man kom hem till Övik på sommaren, att det var ett lugnare tempo. Det var inte stor uppståndelse om man gick på Storgatan här, utan det var normalt, och det är det fortfarande, och det tycker jag är sunt på något sätt.
Om vi tittar på alla svenskar som har varit där, så har ju de flesta flyttat hem. Till och med Börje Salming har ju flyttat hem. Vad är det som, jag menar, jag tänker på, i och med att jag har sett er i vardag där borta, vad är det som ändå drar till Sverige? Alltså, vad är det som drar här i Sverige?
Jag tror att det finns flera grejer, men jag tror att vi är trots allt väldigt familjära, och familjen betyder mycket. Så det tror jag är en dragkraft. Sen är Sverige ett fantastiskt land att bo i också. Sen kan ju jag känna att i vissa fall att man saknar livsstilen som man hade i Nordamerika, men om man kör en plus- och minuslista så tycker jag ändå att jag har valt rätt genom att flytta hem.
Ja, det lockas. Ni har aldrig tänkt att vi kanske ska flytta tillbaka till Vancouver eller till Kanada?
Ja, men det är klart att frågan har ju kommit upp, och det har ju varit någonting som han har i alla fall funderat på, men det har aldrig känts riktigt konkret. Sen så lite längre fram så är det inte omöjligt att man kanske har ett annat, en del av året kanske bor i Nordamerika, för jag tycker det är väldigt trevligt att vara tillbaka, och man har byggt upp en stor bekantskapskrets som man gärna vill bibehålla.
Inte Vancouver på dig lite grann, frågor om du vill börja hjälpa till lite sådär?
Nej, det har varit ganska lugnt nu. Jag fick en förfrågan efter jag slutade där i Modo om jag var intresserad, men då kände jag att jag ville göra något helt annat, så att det var aldrig aktuellt. Men jag brukar vara över i alla fall en gång i snitt, ungefär en gång per år, och träffa med gänget runt laget, och Henrik och Daniel spelar fortfarande också, så det finns ju lite kopplingar där.
Hur var det att växa upp? Du är född i Härnösand. Men jag var tvungen att fråga här ute, får jag igen när jag väntade på det, om det stämde. Jo då, det sa de, och det är 10 mil ungefär. Berätta, hur hamnar du i Övik?
Både min mor och far är ju uppvuxna i Örnsköldsvik, men jobbade i Härnösand under en 10-15 års period, och jag föddes där, och när jag var runt sex år så flyttade vi tillbaka till Örnsköldsvik då, och det, om man tittar tillbaka, så det är klart att det var en viktig del i hockeylivet att få växa upp i en hockeymarknad som Övik är, så att det är sådana tillfälligheter som man kan blicka tillbaka på.
Jag berättar för oss som inte har växt upp i Övik, hur är det? Det är ju en bruksort. Hur var det att växa upp här på 70-80-talet då?
Nej, men som jag sa, det var ju, Modo har ju alltid varit både det lag man har sett upp till, men även hockeyn har ju alltid varit den största idrotten i Örnsköldsvik. Så att som lite pojke, så det är klart man spelade fotboll på somrarna som alla andra kompisar, men det var ju hockey som var sporten nummer ett för oss, de flesta i min generation, och det fanns många mindre klubbar som var duktiga, så vi hade interna serier i staden som höll bra klass, och just den bredden tror jag bäddade för att vi fick en bra topp också när vi alla gick över till Modo sen och spelade tillsammans.
Var det självklart att det skulle bli ishockey för din del?
Ja, ganska. Jag höll på med fotbollen och tyckte att det var jättekul också. Spelade nog till jag var 16, men jag kände ändå att nummer ett så fanns det förutsättningar att stanna kvar i Örnsköldsvik och ändå kunna få satsa på hockeyn. Fotbollen är ju lite svårare i Norrland. Nu är det ju lättare i den här generationen med konstgräs och kanske lite mer fotbollshallar, men det var hockeyn som var nummer ett från tidig ålder för mig.
Vilka fotbollslag som gäller här? Friska Viljor eller vad är det?
Friska Viljor, ja, det finns ju, nu är det ju Anundsjö, ja. Är väl de som är högst i seriesystemet, men det är Friska Viljor och Domsjö har tidigare varit uppe i ettan, i gamla ettan, och nosa på allsvenska faktiskt länge tillbaka, men så att det finns ett, sen har du ju många duktiga av tjejerna som har spelat med Frida Östberg och Malin Moström och Jakobsson nu som är med, de kommer från en klubb som heter Hägglunds här, så att det finns, jag har nog missat någon också, men
det är förlåtligt.
Ja, nej, men så att det finns ju de som har blivit fotbollsspelare härifrån också.
Var du målskytt i fotboll också?
Ja, jag hade inte en speciellt bra teknik. Jag var rätt så snabb och spelade på topp, så det hände väl att det blev några mål då och då.
Jag undrar ju alla vem var bäst, du eller Foppa? Vad är det?
Nej, jag vet. Nej, men Peter var klurig i fotboll också, men han var bättre i hockey. Det var han. Sen var ju Magnus Wernbloom var jätteduktig. Han var ju i vår generation, så var han ju uttagen till att spela i pojklandslaget därefter Halmstad lägre, så att han var nog vassast.
När bestämde du definitivt att nu blir det ishockey? Det var aldrig att snacka egentligen för din del.
Nej, egentligen nej. Inte, men jag minns när jag var 16 då, sista året, då var jag ändå med och tränade i A-lagstruppen under fysäsongen. Och då fick jag ändå vara med i mitt lag Arnes IF och spela matcher utan att träna fotbollsträningar med laget. Och det tror jag inte skulle hända nu. Men det var, jag tyckte att det var jättekul att få göra det. Spela tillsammans med Magnus Powell som var, han var vår målvakt i TV-pucken, men sen så var han vann SM-guld i Helsingborg, tror jag också. Så att det är roliga minnen, och det var ett roligt kompisgäng där i fotbollen också. Mm.
Hur var du i skolan?
Medel skulle jag väl säga, om jag inte överdriver. Så att jag önskar faktiskt att jag tog det mer seriöst nu i efterhand, för det är många ämnen som jag tycker är intressanta i historia och geografi som jag under skolåldern inte brydde mig mycket om.
Vilka var favoritämnena?
Matte gillar jag. Jag tyckte det var ett roligt ämne. Även engelska faktiskt. Och det, sen klart att gympa var alltid roligt.
Var det idrotten? Var du lugn och fin i klassen, eller var du pratig, eller hur var du i klassrummet?
Ja, jag var faktiskt ganska pratig fram till gymnasietiden. Jag kanske var pratig där också, när jag frågade klasskamrater. Men det var nog som mest rörigt i högstadiet. Slutet av mellanstadiet, högstadiet.
Vilken linje gick du på gymnasiet då?
Jag gick ekonomisk. Mm. Så att, ja, och det är svårt. Jag har barn nu, som jag har två stycken som går i gymnasiet, och det är klart det är rätt tidigt man måste välja inriktning, men kände väl att det var ett bra val så här i efterhand.
Hade du något, jag menar, var du inställd på att du skulle bli hockeyspelare? Du var ju talang, det och du uppmärksammade och så, men hade du några andra planer vid den tidpunkten, att någon plan B, som det så vackert heter?
Nej, givetvis så ville man ju klara av gymnasiet och få godkänt, även fast det var en hel del frånvaro när man spelade seniorhockey redan då och var borta en del. Men jag hade faktiskt inte tänkt så långt, utan jag var all in på hockey, och så sen så skulle det blivit att man har fått göra något annat, så då har man fått tag i det då. Men jag kan inte säga att jag var speciellt ambitiös med skolarbetet.
Var du lite bekväm? Om vi
ja, det var jag. Ja. Mycket bekväm.
Okej, jag förstår. Du, mamma Ulla och pappa Sture, du var inne på de Härnösand arbetade. Vad arbetade de med? Eller arbetade med?
Mamma var socialsekreterare. De är båda pensionärer nu. Hon jobbade väl, tror jag, på något annat kommunalt arbete som sekreterare i Härnösand, men sen var hon socialsekreterare här i Örnsköldsvik när vi flyttade tillbaka. Och pappa jobbade som skyddsingenjör för företagshälsovården och ja, åkte runt och såg till att det var hälsosamma arbetsförhållanden.
Mm. Pappa har ju varit väldigt involverad i din karriär och även ishockeyn i övrigt.
Ja, det har han, och han är ju älskar ju verkligen hockeyn fortfarande nu, och så han har ju varit väldigt drivande i min karriär som ungdomsledare under allt ifrån det år man startade till kanske när jag var 14-15 och något sånt där. Sen har han även suttit i Ångermanlands hockeyförbund och varit det fanns någon turnering tidigare efter TV-pucken, om den hette J17 eller något sånt där, som man spelar med landskapen. Då var han tränare där också, så att han har varit verksam i rätt många år i hockeyn och som sagt var en viktig del för mig.
Om ni undrar vad det är som låter och som några som jublar i bakgrunden, så är det damlaget som är ute och tränar, va? Är det inte det?
Jo, det ser så ut. Jag tror att det var de tävlar om vem som skulle plocka puckar.
Ja, okay.
Det blev det vita laget.
Du, Järveds IF. Ja, alltså, det har ju gjorts dokumentärer om denna lilla... Ja, vad är... Järved ligger lite utanför Övik, va?
Ja, det ligger 5-6 kilometer utanför.
Och per capita måste det väl vara den ort som har fostrat flest... NHL-spelare.
Ja, det tror jag faktiskt. Jag har svårt att se att jag vet inte hur många hundra som bor där, men det är inte speciellt många.
Det är du, det är bröderna Sedin, det är Hans Jonsson.
Ja, jag undrar om vi har missat någon. Nej, jag tror att det är vi som tog oss hela vägen. Så det är ju rätt unikt faktiskt. Och det är en liten uterink. Nu har de konstfrusen is, men vi hade naturis på vår tid. Och har varit med om många roliga matcher och incidenter där. Jag vet, tvillingarna berättade att de hade spelat matcher. För det var ju ofta att det kunde börja snöa under matcherna. Och då bytte de ut pucken, för den var svår att se. Man såg bara att det rök snö när den åkte. Så då bytte de det till en bandyboll och spelade ändå klart matchen. Men nej, för all del, det var... Jag visste ju inget annat i och för sig när man började på naturis och spelade där. Men jag, så här i efterhand, så tycker jag att det var jättecharmigt. Det är många... Många roliga minnen. Vi hade ett duktigt lag jag spelade med, de som var födda ett år äldre, 72-lag. Så att vi var nere, jag minns vi var nere och spelade kupper i södra Sverige och spelade mot de här stora elitklubbarna, AIK och Huddinge och Djurgården och gjorde bra ifrån oss. Så att det var ett roligt gäng det också.
Var det någon speciell kultur, ledarkultur i klubben som gjorde att man har fått fram så många?
Ja, det tror jag. Det, nu kan jag inte peka på en gemensam nämnare där, för det är klart att Henrik och Daniel är mycket yngre än vad jag och Hans spelade tillsammans, och Hans Jonsson. Men Henrik och Daniel är ju en yngre generation, men det var ganska öppna dörrar mellan årskullarna, som man fick spela på den nivå där man klarade av, och det fattades ju ofta spelare i olika lag också, så det blev ju mycket hockey naturligt på det sättet. Men sen är det klart att det gällde ju, för vi fick ju inte is förrän, ja, nu minns man ju kanske inte exakt, men jag skulle gissa att det var i november någon gång som det frös. Och det är klart att du hade ju några månader där när vi fick åka runt och hyra in oss på andra arenor. Så att det gällde ju också att man hade ledare och föräldrar som var beredd att skjutsa och leta i lediga istider och så vidare.
Hur såg det ut när du skulle lämna då Järveds IF för stora, mäktiga Modo? Hur såg den övergången ut?
Ja, faktiskt så var det var ett samarbetsavtal mellan två klubbar, Järveds IF och ÖSK, som hade en junior- och seniorverksamhet som hette Övik Hockey, som nu kan man säga är ÖOF. Men på den tiden så var det en division 2-klubb, och jag gick samma år som jag spelade TV-pucken, så gick jag in och spelade med Övik Hockeys division 2-lag då, det året också. Sen när man skulle börja gymnasiet och hockeygymnasiet som 16-åring då, så gick jag över till Modo. Så att det var en naturlig övergång såklart, men jag hade ju ändå haft Modo som den största rivalen under hela min uppväxt, så att det tog väl emot lite grann i början, men sen så kändes det naturligt med röda färger.
Du var inne på TV-pucken. 1988 så vann Ångermanland den turneringen, och det blev lite klassiskt, för ni var väldigt bra, helt enkelt.
Ja, vi hade ju, och det visste man såklart inte då, för det var ju tuffa matcher, och vi lyckades ju slå Stockholm i finalen, som vi förlorade i gruppspelet mot, så att men det visade sig i efterhand då att det var många som blev hockeyspelare av det gänget, och flera blev även NHL-proffs, så att det är rätt roligt att blicka tillbaks på nu. Nu har vi, något år efter tror jag att det var någon återsamling, men det ska vara rätt kul att få träffa alla nu så här i efterhand och se vad alla gör.
När kände du att du hade det där lilla extra?
Svår fråga, för det beror ju på vad man jämför sig med. För det är klart att det blir ju lätt att man tittar ganska lokalt. Jag kan väl känna när vi spelade i JVM att då fick man börja mäta sig med andra juniorer runt om i världen, och då insåg man väl att det kanske fanns en framtid inom hockey, att vi stod oss ganska bra mot andra länders lovande juniorer också. Så att det var väl kanske i 18-19 års åldern där.
Du blev inte överraskad när du blev uttagen i juniorlandslaget, eller?
Nej, eftersom vi var, både jag och Peter var ju ganska etablerade på elitserienivå på den, som det hette då, och det var inte så många i varken i vår årskull eller de ett år äldre som var det, så att man hade väl förhoppningar att man skulle komma med då.
Det var Gävle den turneringen,
va? Ja, Gävle var, det var med våran 73-kull, sen var det 72-orna spelade vi i Tyskland med. Och då spelade det var 72-orna var ju, ja, med Micke Nylander och Mikael Renberg och Mattias Nordström och flera andra också, så att det blev silver båda åren tyvärr, men vi hade bra gäng.
Ja, du gjorde din första, 17 år gammal var när du debuterade i elitserien.
Ja,
berätta, kommer du ihåg debuten?
Ja, det gör jag. Det var en hemmamatch i gamla Kempahallen mot Brynäs, om jag inte missminner mig, som jag fick spela med. Nu måste jag tänka, men jag tror att jag spelar med Ingemar Ström och Ecke Holmberg i en kedja. Jag kan ha fel, men jag minns faktiskt att jag fick göra mål i den matchen också, så det var ett starkt minne, för man hade ju ändå suttit där som liten pojke och följt Modo och sen barnsben, så att det är klart att det var stort att få representera Modo.
Kommer du ihåg hur målet såg ut också?
Jag kommer ihåg att jag fick ett pass bakifrån målet och jag hade placerat mig framför, så att det var en fin framspelning. Jag minns inte vem av kamraterna som spelade fram med, men det var kul.
Hur var, alltså, det känns som att det var då var ju Modo, det var ju plantskolan, alltså, alla tittade ju på Modo och Modos verksamhet. Vad skiljer den tiden från nu?
Jag tror att Modo var tidiga i många hänseenden, just att träna hårt, jobba på detaljer som i slutändan ger resultat, och så sen haft turen också att många av småklubbarna här hade producerat duktiga talanger som Modo sen fick förädla. Sen tror jag också att på den tiden så fanns det bara 4 hockeygymnasium i Sverige, och nu har ju varje elitklubb en hockeygymnasium, så att då sökte ju sig alla talanger till någon av de 4, och det är klart att med det rykte som Modo fick så fick de ju egentligen välja vilka spelare de ville ha under en tid, så att det var ju lyckosamt på så sätt. Sen tror jag att det där har blivit en börda med åren också, för att det snackas ju om den generationen med killar som kom från Modo då, och det är klart att det är svårt att följa upp det år efter år och leva upp till det, för jag tror att det är en liten procent som ändå når hela vägen.
Om vi tittar på dina siffror, du kom in i Modos A-lag säsongen 90-91, då gjorde du 10 mål. 91-92 så gjorde du 22 mål, och 17 ass, det gjorde du även 92-93. Berätta, alltså, som målskytt, alltså, hur tänker man, eller tänker man inte? Det är många som undrar, hur blir jag en bra målskytt?
Jag tror att den första nyckeln är ju att man måste älska att göra mål.
Ja. Och det... Vad är det som är så härligt med att göra mål?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det är svårt att sätta fingret på det.
Alla kommer och kramar det... efteråt.
Ja, delvis. Nej, men det är mer en inre känsla att man... Det går ju ut på att göra målspelet. Men jag kan egentligen inte förklara det i ord riktigt, men det är ju en... Det blir ju en adrenalinkick eller ja, någonting som händer i kroppen när man ser pucken gå in. Så är det. Sen är det ju såklart en balansgång i en lagsport att inte vara för egoistisk heller också. Att man passar om det är någon som är i ett bättre läge. Men som målskytt måste man ändå våga ta avslut. Och ändå man inte gör mål varje skott. Så att...
Fick du själv lite som ung för att du var för självisk? Eller?
Det hände. Det gjorde det absolut. Så att, men ja, det är inte så att jag kände av det att jag tyckte att det var någon börda. Men visst har man fått kommentarer. Så, absolut. Men jag tror ändå att vi svenskar är lite försiktigare med just det här med att göra mål och ta för sig. Och det var en sak som, även fast jag gillade att göra mål och var ganska lyckosam med att göra mål också. När jag spelade i Sverige och Europa så var det en omställning när jag kom över till NHL, för där var man verkligen tvingad att ta för sig och inte be om ursäkt. Och jag var lite för försiktig i början, så att jag vågade inte riktigt.
Ja, och vi avslutar då lite sen, för du kom ju tillbaka sen och spelade 0-9, 10, 29 matcher för Modo. Du gjorde... SHL-match eller elitserien som det hette då, 123 matcher, 62 mål, 114 poäng. Det är ju rätt bra facit. Du var alldeles i början på din karriär och i slutet, så att säga.
Ja, det är klart att det var ju... Man spelar ju inte i SHL när man kanske var som bäst.
Nej, det gjorde du inte. Nej. Du draftades 1991 i första rundan. 16:e spelare totalt. Forsberg gick som 6:e och en viss Erik Lindros gick det året som nummer 1 totalt. Hur upplevde du draften och uppmärksamheten kring den?
Jag tyckte det var väldigt mäktigt. Vi blev draftade i Buffalo, så att hela den säsongen var ju mycket snack kring draften och det var ju spännande att höra att man pratade med scouter från olika klubbar och så där, men att höra att det fanns ett intresse från olika håll och dagen innan när man går runt och träffar de olika klubbarna också, de ställer massa svåra frågor och så sen får man sitta där och vänta på att höra sitt namn, och det, man vet ju aldrig egentligen hur man ligger till i rankingen, så jag tror att det var 91, så att då var det inte på samma sätt som det är nu. Nu är det så naturligt med NHL draft och med svenskar som åker över till NHL men då var det var något nytt och jag minns att jag hade ju hållit på Pittsburgh lite grann, för de hade ju då vunnit Stanley Cup 2 år i rad och hade ju ett riktigt stjärnspäckat lag, och Lemieux
Francis Jäger,
ja det gäng, men Lemieux var ju också någon som jag hade som idol tillsammans med Gretzky, och just att få bli draftad av dem, och jag minns efter fick jag, de hade Stanley Cup bucklan med sig där också, fick tonna kort med den och så där. Det var så pass nära jag kom där under hela min karriär, men det var speciellt. Sen som med facit i hand så kanske det inte var bästa klubben att komma till, just på grund av att de var så duktiga och hade så många duktiga spelare som spelade i offensiva roller, så att det var svårt att slå sig in.
Vad tänkte du när du satt där i Buffalo? Så går Lindros som 1:a och sen går Foppa som 6:a och sen, jag misstänker att du satt och väntade på ditt namn där. Jag kan bara leva mig in i hur jag själv skulle ha känt i den åldern där. Så det är ju viktiga grejer.
Ja absolut. Jag var glad att jag blev vald i första rundan, för att jag vet, jag pratade med en kille som kom från USA, som beskrev det och sa att blir du draftad i första rundan så vill klubben att du ska få en bra chans. Att det är upp till dig egentligen, om du inte gör bort det helt. Men du kommer få mer chanser än om du blir draftad i fjärde eller femte. Så att på så sätt så var jag glad att de ändå hade sett mig som en första runda, att jag skulle få en chans om jag utvecklades.
Hur kändes det då när du inför säsongen 93-94 satte dig på planet för att åka över och bli NHL-proffs? Hur kan du återkalla känslan?
Ja, jag minns egentligen när taxin kom och hämtade mig på Relingsvägen i Bonesund där jag var uppvuxen och ja, men tog farväl och farsan förde med mig på trippen över då, minns jag, men det var ändå en väldigt speciell känsla, för jag var uppvuxen i Örnsköldsvik. Jag hade i och för sig bott i egen lägenhet ett år innan, men det var något helt nytt. Det var mycket större i alla avseenden, allt ifrån ligan till stad, till ett nytt land och jag tyckte det kändes spännande, men var även nervös och redan när jag kom över så kände jag en hemlängtan som var faktiskt jobbig att bearbeta under de första åren.
Vad hände när du kom dit först? Möter de på flygplatsen? Hej Marcus, ja. Välkommen, du är vårt första val här. Eller hur fungerar det?
Jo, de hade en... Greg Malone hette en scout som är pappa till... ja, nu får du hjälpa mig, som spelade i Tampa.
Ryan
Malone, ja. Mm. Precis. Han kom och hämtade oss på flygplatsen och körde oss egentligen till hotellet där jag bodde första månaden, kan man säga. Man bor under träningsläget som rookie på hotellet och får vänta till klubben säger att nu kan du börja leta en lägenhet för att du kommer att vara kvar här. Så att jag hade varit över på träningslägret året innan, så jag hade varit i Pittsburgh tidigare och kände till stan lite grann. Men nu var det på allvar, nu ska man flytta dit permanent. Så att det var speciellt, och det var på ett sätt var det ju fantastiskt att nu skulle jag få chansen att spela NHL, det jag har drömt om sen man var liten pojke. Men sen fanns ju många andra delar också, när man saknade både kompisar och lagkamrater från Sverige och familj och så vidare.
Hur språket, du kunde ju engelska, var det inget problem så?
Nej, hyfsat. Ja. Sen är det klart att det var inte flytande, men jag förstod och tog mig fram.
Hur var det när du kommer dit till de här, ja, men du var inne på dig själv, det var ju inte vilket lag som helst du kom till. Där var Mario Lemieux, där var Ron Francis, där var en ung Jaromir Jagr med flera, va? Kevin Stevens var väl där, ja,
och Joe Mullen, Rick Tocchet, Larry Murphy,
Vad svenskarna där, Ulf Samuelsson var
Uffe,
där.
Ja. Visst, så att det var ju en räddning i sig att Uffe Samuelsson var där och även Kjell Samuelsson, så att jag hade ju svenskar. Sen kom Thomas Sandström under slutet av mitt första år, tror jag det var. Ja, det var det. Då blev Thomas Sandström, eller om det var under andra året, så blev han tradad till Pittsburgh också. Så att jag hade ju bra svenskar där, som tur var, som man kunde rådfråga, och de tog hand om mig. Men det hjälpte inte riktigt. Jag tror att jag skulle haft en annan känsla om jag kände att jag spelade bra och kände att hockeylivet flöt på i början. Men det gjorde inte det, och då blir det lätt att det kanske inte så för alla, men för mig var det så att jag låg hemma och grubblade och undrade om man verkligen skulle klara av det här och kunna slå sig in. För det är ju också så att i början så får du en chans, och det fick jag. Jag fick spela 10 matcher med Ron Francis och Jagr i en kedja där, och det är ju två Hall of Famers. Men jag tror jag gjorde 1 poäng på 10 matcher, så jag var inte tillräckligt bra helt enkelt. Och då fick man ju mindre och mindre speltid, och så blev det en ond cirkel där, och liksom att jag tappade självförtroende och så vidare. Så det tog mig egentligen till år 3 när jag egentligen hade bestämt mig för, och det var sista året på kontraktet också, att nu får det bära eller brista, nu ska jag försöka slappna av och ha kul, och förhoppningsvis så kan jag få förtroende av tränarna och liksom att de vill spela med igen.
Du som ändå har en sån fantastisk karriär, när du talar om att ja, du fick inte till det, men du var ju en duktig spelare med en poäng tillsammans med Francis och Jagger. Hur ja, åkte du, alltså, vill du inte ha pucken, åkte du gömde det, eller kändes det som att jag är iväg, eller hur kan eller hur?
Ja, lite just det med, som jag sa, respekten för att man inte tar för sig tillräckligt. Jag satte mig inte i de positioner och krävde att de skulle passa pucken till mig som jag skulle gjort om jag spelade i Sverige, utan jag spelade ett annat spel, för jag gav dem pucken och hoppades att de skulle fixa det åt mig istället för att bidra och ta för mig och jag vågade mer helt enkelt. Sen så var det också en grej som jag minns som jag tyckte var jobbig, det var ju att det var andra regler på hucken på brådet. Du fick ha större hook när du spelar i Europa än vad du hade reglerna i NHL. Och det för mig medförde att jag kunde inte sikta som jag gjorde tidigare, utan det tog ja, säkert en halv säsong innan jag kände att nu går pucken dit jag vill. Så det var också en sån där grej som i efterhand så skulle man ju kanske ha bytt, om man har tänkt spela i NHL, att man skulle gjort en övergång i tider med byta klubba.
Du hängde ju ändå kvar alltså hela tiden där i Pittsburgh, trots att du inte alls var nöjd med, och du kände att du inte fick ut det du hade i det. Första säsongen fick du spela 71 matcher, hur mycket speltid vet jag inte, men du var och gjorde 4 plus 7 andra, och så blev det 14 matcher, 2 plus 2 tredje säsongen då, så var det 66 matcher, och du var inne på det, var 19 plus 33, och då så kom beskedet om att du skulle bli tradad.
Mm.
Berätta, hur var det?
Ja, det var inget som jag var förvånad över, eftersom jag kände då spelade jag regelbundet med Mario och Thomas Sandström under första halvan av den säsongen, och det rullade på bra. Men sen så började istiden igen trappa av, och jag började spela i fjärde kedjan, och ibland fick jag inte byta om, och då kände jag att det funkar inte för mig, nu måste jag, för det var sista året på kontraktet också, och då kände jag nu måste jag be om att få en trade och få testa lyckan någon annanstans. Så jag gick in till dåvarande general manager som hette Craig Patrick och sa att jag skulle verkligen uppskatta om du skulle ge mig en chans att få börja om på nytt någonstans och få en ny start. Och det lovade han att han skulle göra, och det tog nog nästan en månad innan det hände, och det var på dagen där, sista dagen för trader inför slutspelet, trade deadline. Jag minns jag var hos tandläkaren och trade deadline var klockan 15, och jag gick ut från tandläkaren tror jag kvart över tre, och inte, ja, ingen meddelande på telefonen, och tänkte att det blev ingenting ändå. Och så ringde telefonen en kvart senare, och då berättade de då att de hade tradat mig till Vancouver, som jag egentligen inte visste någonting om just. Och jag hade varit där en gång, men hade egentligen inga... Jag visste inte mer än att de hade historiskt haft många svenskar där.
Det var den 20 mars 1996, och Pittsburgh Post Gazette skriver i efterhand att det är den värsta traden i Pittsburgh Penguins historia. Du gick mot Alex Stoyanov.
Mm. Och nu tillbaks till draften, så kan man säga att det är ju intressant också, för han draftade som nummer 9 och jag nummer 16, så det är klart att han hade ju en bra juniorkarriär. Han var en tuff spelare. De sa att han draftades högt för att han hade tydligen spöat Erik Lindros i juniorligan i en fight, och det gillade dåvarande general managern i Vancouver, så de valde honom högt. Men han hade ju en relativt kort hockeykarriär, eller NHL-karriär ska jag säga, sen, så att det blev ju, med facit i hand blev det en lyckad trade för Vancouver, men det, just då visste man inte det, för då hade vi båda kommit in som första runder och inte riktigt lyckats i våra klubbar, och då antar jag att de ville ge honom en ny start också där.
Det var alltså 1996 på våren. Du kommer till Vancouver. Var det en omedelbar kärlek?
Ja, det var det faktiskt. För det var en europeisk känsla när man kommer till staden. Och även att spela Kanada. Det är en stor skillnad, upplevde jag då i alla fall. Kanske inte lika mycket nu, men hockeyintresset i Kanada var, även fast Pittsburgh var en hockeystad, så var det några snäpp upp och spela i Vancouver, Kanada. Så att jag trivdes väldigt bra redan från starten.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det dröjde ju inte speciellt många år innan heller efter det, innan du blev utnämnd till lagkapten. Berätta hur det såg ut, varför du blev lagkapten. Och...
Ja, det var ju, vi hade ju Mark Messier som av många anser som kanske den bästa ledaren i historien som lagkapten.
Han är ledarskapspris till och med.
Det har han ju också, stämmer. Som jag hade förmånen att få spela under ett och ett halvt år i alla fall i samma kedja med och liksom lära känna Mark. Och det, jag har extremt stor respekt för honom som person och vad han står för och hur han hanterar rollen som ledare. Och när han då sen åkte tillbaka till New York, signade med Rangers igen, så blev det naturligt att vi skulle ha en ny kapten. Och det är klart att det blev ett extremt tomrum och media spekulerade mycket också vilken som skulle fylla det. Som jag har förstått det, så tränarna tog in många av spelarna och frågade vem de skulle vilja ha som kapten då, och att det var många som kände att de tyckte att jag skulle passa i den rollen, vilket är väldigt smickrande när man får de orden från lagkamrater. Så att jag blev utnämnd som kapten när vi var på träningsläger i Stockholm, och det var ingenting som jag absolut räknade med. Jag var assisterande kapten innan och hade väl räknat med att det skulle jag förbli, eftersom jag trodde de ville ha en kanadensisk kapten i en kanadensisk stad. Men så här, i efterhand så är jag väldigt smickrad att jag fick bära C1 under ett antal år i Vancouver.
Ännu väldigt stort att vara lagkapten. Hur var du som lagkapten?
Ja, jag är väl fel person kanske att fråga det. Jag tror att jag att killarna som spelade i laget kände att de kunde vända sig till mig, och jag försökte vara en lyssnande lagkapten. Jag är kanske ingen som är så pratglad av mig, men försökte säga peppa när det behövdes och pusha både i pauser men under match också, och ja, var ett föredöme och jobba hårt.
Jag tänker tillbaka på kaptenerna då, 94 i finalen var det Trevor Linden som var lagkapten. Sen kom ju Mark Messier och sen kom du då. Och så förde du vidare arvet till Henrik Sedin.
Ja, visst. Och jag hade ju Trevor kom tillbaka också från Islanders och var assisterande när jag var kapten där under ett antal år också, var ett jättebra stöd, och det har jag känt under alla åren som kapten, så kände jag att jag hade ett bra gäng veteraner runt mig som kunde ta en stor del av det ledaransvaret också som följer med. Sen är det är ju speciellt att vara kapten och framförallt i kanadensisk stad, just det med mediebevakningen och alla frågor och stories som de kör. Så att det var många gånger det var frågor som man egentligen inte hade svar på, men man måste ändå försöka komma med något konstruktivt.
Så att, jag vet inte om du som har lärt upp Sedinarna, men jag minns jag var på plats och kommenterade Stanley Cup-finalen 2011 mot Boston. Vancouver ledde 3-2, förlorade i Boston 3-3, sjunde och avgörande match i Rogers Arena som den heter nu då, heter det General Motors Place då. Vancouver förlorade sjunde avgörande i Vancouver. Det blir riots på stan, det brinner och det. Två timmar efter matchen så står två killar kvar och pratar med pressen och svarar på samma frågor. Det är Henrik och Daniel Sedin. Resten av gänget hade försvunnit och det imponerade på mig. Och jag vet inte om det är du som har lärt dem den tålmodigheten och så, för det var nästan rörande att se med tanke på hur nära Vancouver du hade varit.
Ja, nej, det ska jag inte ta någon som helst credit för. Och jag är inte förvånad att det var de som gjorde det. För det är liksom det, jag har sagt det 1000 gånger, men det är fantastiska killar och de är så okomplicerade och de har stort hjärta och de är värd varenda framgång de får. Så att jag tycker att de har fått jobba så hårt för att nå den status de har nu också, så de är extremt värdade.
Vad ska vi säga om första kedjan med Marcus Näslund, Todd Bertuzzi och Brendan Morrison då?
Jag blir glad när jag hör just känslan av att få byta om inför match och sitta med de två som var väldigt nära kompisar till mig och som jag kände att man hade en fantastisk kemi med. Så att det var de roligaste åren under min hockeykarriär, det var när jag spelade med Brendan och Todd. Vi lekte. Det var en lek då och vi lyckades jättebra tillsammans, för att jag tror att vi både respekterade varandra, men ändå så pressade vi också varandra att göra vårt bästa, och det blev en bra kombination.
02-03 var det väl då, när det var du gick den här fighten med Peter Forsberg om poängligatiteln.
Det tror jag var 0-3-0-4.
0-3-0-4, okay. Ja. 0-3-0. Berätta om den kampen. Och alltså hur mycket... Jag kan ju bara inbilla mig. Hade jag en god kompis från Järfälla där jag är uppväxt som jag tävlade med om att vinna NHLs poängliga, så blir det ju väldigt speciellt. Och hur mycket spårade ni? Alltså, gick ni mot varandra där egentligen? Och vad har ni sagt i efterhand om det här?
Det är klart att den frågan har ju dykt upp ofta, framförallt när vi har blivit intervjuade tillsammans. Men
och vad svarar du?
Ja, att jag hellre skulle vunna än bli tvåa. Ja. Nej, men det blev ju ganska uppmärksammat även i Nordamerika, just på grund av att det var två svenskar då som låg i toppen av poängligan och ingen svensk hade vunnit tidigare. Sen har ju både Henrik och Daniel gjort det också, så att det är rätt fascinerande i sig. Men det var ju en stor rivalitet mellan oss och Colorado Avalanche också som lag, så att det var inte, jag och Peter hade faktiskt inte speciellt mycket kontakt på telefon under de åren, utan det blev en rivalitet både lagen emellan. Så det är klart att vi är ju båda tävlingsmänniskor också, så man gav varandra något tjuvnypp här och där.
Det var så, men, ja, lite extra. Ja.
Lite så,
ja.
Men sen var det inte att vi missunnade varandra eller jag kände att ja, det finns ju å andra sidan inget bättre att förlora till om man ska förlora. när det blev Peter då, som vann poängligan för, ja, men av flera anledningar. Jag tycker han har varit en osjälvisk spelare under hela sin karriär, och han har gjort väldigt många spelare, mig själv inkluderad, bättre än vad de kanske är när man har fått spela med honom. Så att på så sätt så var han väl värd, och framförallt när man tittar sen vad som hände med hans karriär med skador och sådär, så var det ju det var liksom...
Tror du att han hade gått så hårt och kämpat? Jag kommenterade ju matcherna på den tiden, och alltså jag kommer ihåg den här striden. Tror du att han hade gett så himla mycket om det hade varit någon annan som hade chans att nå i kraft?
Nej, men jag tror att det var en extra morot för honom.
Ja, det tror jag också.
Det tror jag absolut. Och han ville vara bäst i alla grejer. Och det är klart att för mig också, när jag hade det jobbigt, så såg jag på Peter och såg att han lyckades. Och även fast jag inte tycker att jag är lika duktig som honom, så känner jag ändå att jag måste ju kunna i alla fall platsa i NHL när Peter är stjärna i NHL. Och så sen, så att man försöker ju alltid att titta på de som är bättre och ta lite små kliv. Men det blev en speciell kamp när det gick hela vägen in till sista matchen, och han gick om mig på mållinjen där.
Och sen blev det ju jag förstår det, retar han dig ibland? Alltså, ja, så här lite, jag är lite, jag kommer inte nog lite, vad jag kommer ihåg då, 0304, jag kommer ihåg Marcus.
han behöver inte riktigt göra det.
Nej, man vet ju inte, så här kompisar, ja, i between sådär. Sen rullade det på i Vancouver med jättefina resultat. Och sen så blev det en lockout. Då fick du komma hem och spela i Modo här 04-05. När hela NHL flyttade till Sverige, kan vi säga. Hur kändes det då mitt i karriären?
För all del, höll jag på att säga. Jag kände väl att jag började närma mig slutet av karriären då. Även fast man inte var lastgammal, så var man 31-32 där. Och Jag var mån om att det inte skulle, för det var ju rykten om att jag ett år försvann där, att det skulle bli två eller tre, liksom att de aldrig skulle komma överens. Så att det oroade mig lite grann. Men sen var det ju väldigt speciellt att komma hem och spela, och framförallt med de världsstjärnor som var representerade i elitserien då. Och vi hade ju ett jättestarkt lag också, men det blev ju olyckligt där, för när jag första matchen jag kom hem, minns jag, då bröt ju Peter handleden. Så att det var ju inte, det blev ju inte riktigt som man hade önskat sig så. Och i slutspelet förlorade vi mot Färjestad också. En tråkig avslutning på så sätt. Men jag har alltid tyckt att det var speciellt när man har fått komma hem och spela i Modo igen. Så, och även den där svängen.
Ja, Modo ligger ju närmast om hjärtat. Vad ska vi höra, hur kändes det, och när du fick på distans uppleva guldet och 06-07 för Modo, hade du tänkt att jag kanske skulle åkt hem och spelat där? För jag bara,
Nej, faktiskt inte, men jag satt ju uppe och tittade på matcherna och gladdes ju givetvis med de killar som hade åkt hem, och det var ju ändå många av grabbarna i min generation som drog det stora lass och fick äntligen betalt för det efter många år. Så att det var både för spelarnas och stadens skull, så var det ju fantastiskt.
Mm. Finalseger mot Linköping. Harald Lyckner, guldcoach. Vi ska inte glömma Harald i det här sammanhanget. Och sen så du gör dina runt 30 mål varje säsong. Det är inget att snacka om. Men sen går kontraktet ut med Vancouver. Och hur funderade du då inför säsongen 08-09?
Nej, jag ville ju stanna, och det var ju en lite speciell situation där, för att min agent som jag hade haft under en 10-årsperiod som heter Mike Gillis, han blev tillfrågad att bli general manager i Vancouver och tog det jobbet också. Och då så helt plötsligt då så hade jag ingen agent, och då skaffade jag en ny agent, och Mike var ju den man förhandlade med då. Och jag sa att jag skulle gärna vilja avsluta karriären i Vancouver, för barn och familj trivdes jättebra. Jag trivdes bra i staden och hade varit där under så stor del av karriären. Och han sa egentligen att ja, men ha bara lite tålamod så löser vi säkert det här. Och vi kom närmare och närmare 1 juli, som är dagen när man kan som free agent börja prata med andra lag. Och hade fortfarande inte hört någonting konkret, så då hade det ändå gått över en månad. Så då kände jag, men nu ska jag testa och se om det finns något intresse från andra klubbar. Så det var också en ny grej att få sitta och prata med olika klubbar och höra vad de hade för tankar om jag skulle komma till det laget. Och i slutändan så föll mitt val på Rangers, New York, för att jag kände att det skulle vara häftigt att få testa på det. Så jag signade ett tvåårsavtal med New York och ångrade inte det, utan jag tycker att det var jättekul att få uppleva det. Och det var faktiskt en säsong som jag känner var, även fast vi förlorade där mot Washington i slutspelet, men det var en säsong som jag kände att jag kunde spela hockey och bara fokusera på det och ha trevligt. Jag var bland de äldre i laget såklart, men och jag slappnade av på ett annat sätt. Det var så, just det med miljöombyte mådde jag bra av.
24 mål blev det den säsongen för New York Rangers. Innan vi lämnar helt och hållet det här med Vancouver, så hur nära tycker du själv att ni var att gå hela vägen med Vancouver? För det, man kan ju snubbla ibland i en runda tidigare, men du kan känna sig då att vi har någonting på gång.
Ja, och det är ju lätt att säga att man förlorar mot de som vann och spelade jämt mot dem i vissa år där. Men jag kände ju att vi hade framförallt två år där vi hade tillräckligt bra lag för att gå hela vägen. Ett av åren så blev det en genomkrappning när vi förlorade mot Minnesota efter att leda med 3-1 i matcher i andra rundan. Och där vägen var öppen för att många av de stora konkurrenterna var utslagen tidigt. Och då slutade det med att New Jersey vann väl den, tror jag. Men Minnesota fick möta Anaheim i semifinal och förlorade då. Så sen vann New Jersey till finalen. Året efter var väl egentligen det år där jag kände att vi hade starkaste laget, och det var ju alltså 04-05. Och tyvärr så då var det var ju den säsongen när Bertuzzi, jag är fel, jag säger 03-04 måste det vara. Ja, nu blev jag osäker, ja. men Todd Bertuzzi blev avstängd i alla fall efter den här incidenten med Steve Moore, så vi tappade honom och tappade även Magnus Arvidsson, och vår målvakt pajade också i första rundan när vi förlorade i overtime mot Calgary, som sen gick och förlorade i finalen,
ja,
mot Tampa.
4-3 matcher, ja.
Men det var ett sånt där år där jag kände att vi hade alla förutsättningar att gå hela vägen, och vi hade varit där och varit spela på hög nivå under flera år och var i våra bästa år, många av kärngruppen där med Jovanovski och Mattias Ölund, och tvillingarna hade kommit in och Todd och Brandon och många andra också, så att vi hade ett starkt lag.
Den var coach då, hjälp mig.
Det var Mark Crawford.
Mark Crawford, Foppas gamla guldcoach från Colorado 96. Precis, just det, han var där då. Bertuzzi, ja. Du gillar ju Bertuzzi som person. Men ja, tilltaget var ju inte vackert.
Nej.
Vad säger du om det med lite distans?
Nej, det slog i slint för honom. Det blev, han var en sån här kille också som... Han insåg inte sin egen styrka heller, och det blev ju helt olyckligt när hela händelseförloppet igen. Så jag känner Todd tillräckligt väl att jag kan säga att han menade inte att göra illa honom så mycket, utan han ville egentligen dra på honom en smäll, men sen att han skulle svimma av när han slog och att det blev som det blev, det vet jag att Todd inte menade, men nu är det ju det, det är för sent. Mm. Och det förstörde ju för givetvis för Steve Moore, men även för våran organisation en hel del, för att Todd var så pass viktig, och han var en unik spelare, för han vägde 115 kilo ändå, så hade han teknik som om han var en 80 kilos kille, så att han var en väldigt väldigt viktig spelare för oss.
Vad gör Todd Bertuzzi idag, din kontakt, och hur känner, alltså hur, ja, det har ju påverkat naturligtvis honom enormt mycket.
Ja, det har det, och det där hela stämningsprocessen drog ut på tiden, den pågick ju i över 10 år i alla fall. Mm. Så att det är klart att ha det liggande över sig och inte veta vad som kommer hända, det är ju säkert påfrestande, men han bor i Detroit där han avslutade karriären, och tränar sin sons hockeylag, vet jag, som är 15 år och en lovande hockeyspelare.
Har du någon kontakt med med kompisarna, några utav dem i Vancouver, i NHL?
Ja, lite grann, mer mailväxling. Jag träffade ju Todd och Brendan i fjol på ett event när vi släppte puck på en match, och det var skitkul. Det kändes som det var igår man spelade tillsammans, så att just vänskapen den är så lik.
Och då är vi framme vid, får vi besök här i rummet, vid, det blir 08-09 i New York, och sen så står det 09-10 Modo Elitserien.
Ja, och det var ju ingenting som jag hade planerat, utan jag hade ju det året signerat för Rangers, men bestämde mig att jag kände att nu är jag på väg neråt, och jag vill avsluta på mina villkor, så att jag sa tack för mig, men nu lägger jag av, och så flyttade jag hem till Sverige och fick frågan om att sätta mig i styrelsen i Modo, och på den vägen var det. Då gick det tungt för laget, och i november så skulle Peter göra en comeback.
Ja, jag kommer ihåg, det var många comebacker där.
Ja, det var det. Men då frågade han mig om inte jag skulle haka på också. Ja, jag kände bara att det var rätt sak att göra, och det ångrar jag inte heller, för det var kul att få avsluta karriären i Modo och liksom sluta cirkeln på det sättet.
Men Vancouver-tiden var ju ändå det är ju huvuddelen av din karriär. Det var där du fick ditt genombrott, det var där du var nära att kunna vinna Stanley Cup, och det är där du är oerhört hyllad. Jag vet ju, jag har ju varit där efter din karriär, och hur mår Marcus, frågar de. Ja, det är nog bra. Och tröjan upphissad i taket. Alltså, det är ju detta.
Ja, men det är ju också en sån här grej som man inte kan föreställa sig under sin aktiva karriär. Sen när man får det beskedet, så just den dagen, hela upplägget och det timmar som har lagts ner från organisationen för att göra det till en minnesvärd afton för mig, min familj och kompisar, det var oförglömligt.
Är inte nervös, du ska hålla tal?
Jo,
känslomässigt också.
Jo, det är många av de där bitarna är ju inte helt lätta, såklart, och det blir ju mycket minnen som flödar tillbaka när man ser videoklipp och när man träffar fansen igen och alla de där bitarna, men nej, det är någonting som jag är jättestolt över, och samma sak nu när man åker tillbaka och ändå ser 19 hänga där och veta att det är mitt nummer och att det kommer att förbli så. Det är klart att det är en speciell känsla.
Jag ska inte glömma bort att säga att du var ju nominerad till Hart, men också Lester B. Pearson Award fick du också. Berätta.
Ja, det är ju det heter, ja, Ted Lindsay Award, ja, nu, så ja. Det är ju spelarnas pris när spelarna får rösta på sin MVP under säsongen.
Och det är ju
så
rätt speciellt.
Ja, absolut, det är, och det räcker ju bara att kolla på namnen som står på den pokalen, så blir man ju väldigt ödmjuk. Men nej, det är klart att det var ju jättekul. Det var ju det året då när jag och Peter fightade som poängliga. Mm.
Så är vi hemma i Övik igen. Och som sagt, sen tog du an jobbet som general manager för Modo. Och jag läste lite om det där, du bollade och du var lite, men så hoppade du på arbetet. Vad var arbetsbeskrivningen?
Det var egentligen att ansvara för det sportsliga i moderhockey, och då fanns det ju flera ben med ungdomshockeyn, med dam, med junior och senior. Sen så strukturerades det om lite igen eftersom vi hade en sportchef då också, men jag tog på mig den rollen, så att det blev naturligt att det blev mer fokus på A-lagsverksamheten. Jag kände väl att jag hade fått en liten inblick i verksamheten när jag avslutade min karriär, och hade väl lite idéer på saker som jag kände jag skulle vilja förbättra, med allt ifrån träningsupplägg till förberedelser till det här attention to detail, som man säger på engelska, att man tar allting seriöst hela vägen, och då tror jag att man får ett resultat i slutändan. Men sen kan jag känna att det är en process, och det är en längre process än vad jag kanske insåg. Det går inte att göra förändringar allt för fort, utan det måste vara ett hårt arbete under lång period.
Men var det mer noggrant med detaljer, tycker du, i NHL än vad det...
Ja, det är stor skillnad.
Ja, och det ändå är ju, det är ju heltidsproffs.
Ja. Jo visst, och där kan du kan ju sätta andra krav, och då det blir ju ett annat system när du har farmalag och när du kan trada, och när du inte här, om det inte går bra, så då är du ändå ansvarig för det kontrakt som du har skrivit och så att det är väldigt kostsamt att göra missar här. Jag kan väl säga att det var lärorikt för mig. Sen var det ju väldigt mycket som följde med som inte var hockeyrelaterat också. Det år som jag klev av så tror jag att det var 6 av 12. Det var 12 lag då. 6 av 12 sportchefer som tackade för sig eller blev uppsagda vissa. Men det är ju rätt... Det är rätt mycket, 50%. Så att det är en påfrestande roll, och det är en... Du lever ju hockey dygnet runt, för det gäller ju att uppdatera dig om andra ligor, om allt som händer i din verksamhet också, försöka se så mycket matcher som möjligt och så vidare. Så att, plus att du i många fall har det tufft att få ihop ekonomin också, så att du har ju den aspekten också. Men jag ångrar inte att jag antog den utmaningen och tyckte att det var roliga år. Jag kände att jag fick bygga en organisation med folk som jag litade på och trodde på. Men sen så när mitt kontrakt var på väg att löpa ut, så kände jag att jag vill testa något helt nytt. Så att jag valde att kliva bort från hockeyn då.
Vad lärde du av den här tiden? För som sagt, det är ju väldigt tufft. Jag pratade med Jörgen Jönsson här förleden i podden också. Han gick in i väggen.
Ja. Mm. Nej, jag lärde mig väl... Framförallt hur mycket som händer bakom kulisserna som du kanske inte ens vet om som spelare, och som du framförallt inte uppskattar som spelare. Just det där, alla grejer, alla timmar som läggs ner för att man själv ska kunna få spela och ha det bra på isen. Det är stora uppoffringar och en stor organisation som jobbar väldigt hårt. Sen så en annan sak som jag känner också, det är ju att kontinuitet och att man har både starkt ledarskap, och att det genomsyras samma synsätt i en organisation är väldigt viktigt, så att man står enade. Och det ibland kan det vara lite komplicerat när det är så olika förutsättningar och olika typer av verksamheter, även fast man har samma klubbmärke. Så att det är inte helt okomplicerat i svensk hockey. På så sätt skulle det på ett sätt vara enklare att jobba för en professionell organisation, för att där är det fokus på NHL-laget. Du har inget seriesystem som du behöver oroa dig för heller, utan du kan försöka tänka lite långsiktigt och ändå inte riskera att ramla ur.
Skulle vi ha en stängd liga?
Nej, det skulle jag inte, för då tror jag att hela vårt föreningsliv dör. Så att det där är ju en svår fråga faktiskt. För jag vet ju också hur det är för de här som ligger och dansar på nedflyttningslinjen och att man tar beslut som kanske inte är genomtänkta bara för att man har panik för att vi måste lösa det här, för det är så mycket som står på spel. Så att jag tror att nu är det ju nära till hands och ta Modo som ett exempel att tyvärr att de åkte ur, men det är ju...
Hur kändes det?
Ja, det är oerhört tråkigt. Jag var inte i Sverige när det hände, men kom hem några dagar efter hem till Övik, och det var ju det var extremt dyster stämning, men tycker ändå i år, även fast nu har det inte gått som de hade önskat i år igen.
När vi sitter här så ligger Modo näst sist i
Allsvenskan. Men det är ju, jag tycker fascinerande återigen stödet för klubben i Övik, även fast det har varit tuffa säsonger på slutet. Men jag hoppas ändå att det här är en start på någonting bra, just det jag pratade om, kontinuitet, och att man kan bygga långsiktigt. Det som är tuffare nu än vad det var tidigare, det är att du tappar ju talangerna alldeles för tidigt, så att du kan ju inte dra nytta av dem 2-3 år innan de sticker till NHL, utan de sticker gärna kanske innan de ens är i NHL.
Innan de blir profiler hemma.
Ja, det också. Så att det är inte alls lätt, och nu, som jag sa, när vår generation höll på, då var det ju mindre konkurrens. Nu finns så många lag som rycker i spelare tidigare, och det är klart att Övik är en mindre stad uppe i Norrland, så att du har inte samma attraktionskraft som du har i de kanske större städerna.
Men trycket är hårt. Jag läste ju idag Per Hägglund, mångårig skribent, krävde Per Svartvades avgång mer eller mindre, och uppgifter om att kommunen har stöttat Modo med pengar, och ja, det Modo betyder ju oerhört mycket för Örnsköldsvik, på gott och ont. Hur upplever du den här turbulensen som är just nu när du står lite på distans?
Ja, jag faktiskt har jag inte följt med så mycket. Jag har inte läst de här artiklarna du refererar till, men det berör ju. Det är ju samtalsämnet som är nummer ett i egentligen var du än vänder i Örnsköldsvik. Det är klart, det blir ännu mer påtagligt det med stöd från kommun och så vidare när man inte är i högsta serien, och då ifrågasätts det säkert. Sen har jag har ju valt efter jag klev av och egentligen inte finnas med överhuvudtaget, för jag tycker det är orättvist att kommentera när man inte är insatt i verksamheten, och det är lätt att man får en vinkling eller någon säger någonting och sen så blir det helt plötsligt en sanning. Så att jag har egentligen inga kommentarer kring de bitarna.
Jag ska inte fråga om du har något recept för vad Modo ska göra, men det är ju ändå det är prekärt.
Ja, absolut, det är det verkligen, och det är därför man hoppas att vi kan få en kärna som man kan bygga på här långsiktigt.
Nu läste jag, eller nu, det var väl en tid sedan, så köpte du Björn Delis fastighetsprojekt i Åre, och du har lite fastigheter här. Är det i fastighetsbranschen du satsar nu? Berätta lite om ditt projekt.
Ja, det har ju blivit så. Jag, som du säger, köpte ett projekt i centrala Åre som Björn Dählie startade för ett antal år sedan, och tillsammans med Daniel Kindberg som är ordförande i Östersunds fotbollsklubb och verksam där uppe, försöker driva fram ett nytt område. Man pratar om den femte byn i Åre. Så att
det är ett stort område.
Ja, det är ett stort, det är en stor markområde och ja, så att men det är fortfarande i ett relativt tidigt skede, men det var väldigt lärorikt att ge sig in i den branschen också. Så att så mycket i livet så är det lite slumpmässigt att man hamnar där man hamnar.
Hur är det som affärsman då? Du har ju tjänat lite pengar förstås, men alltså, sen ska ju, det är ju en annan sak.
Ja, jag har varit väldigt och är konservativ. Jag har försökt att investera i säkra investeringar, så att det här är väl lite utanför mitt motto på så sätt. Men sen fastigheter i sig, det är en sak om man startar från ett tidigt skede, sen så går det ju att investera i befintliga fastigheter där du har ett värde, och det är klart att det känns ju som en mer säker investering. Men jag tycker det är spännande, och det, framförallt så tilltalas jag av att bygga någonting, att skapa och liksom få med och påverka.
Ja, du köpt någonting här nere i stan också, var det någon som sa. Marcus har köpt, jag var så berätta för mig. Jag känner ju inte geografin riktigt i Övik, men det var ett bra läge i alla fall, för jag förstod det.
Ja, jag håller på med ett projekt här som är 36 bostadsrätter nere i Indre Hamnen, och håller på att försöka driva fram det också.
Så var det sommarpratare här också, lyssnar jag. Mm. Bra jobbat. Ja, hur var det?
Ja, intressant process. Ja. Alltså, det är också lite så här, vågar man eller vågar man inte? För det är inte helt lätt att prata en och en halv timme för svenska folket. Så att det var en lärorik process, och jag är glad att jag gjorde det. Mm.
Du är troende också, och det är ju, i USA är det ju inga konstigt, eller Kanada, men här i Sverige så är det liksom jag och Marcus som är i pingstkyrkan, eller ja, det är det väl, va? Eller?
Ja, jag har inte varit aktiv egentligen. Nej. i kyrka på något sätt. När jag växte upp så bara, så att det var, visst, en gudstro, det har jag, och det kommer jag alltid ha. Ja.
Men sen du, jag läste att du sätter handduken över huvudet inför varje match, gjorde du, och så bad du Fader vår.
Ja.
Vad hände då med dig när du liksom...
Det var ett lugn. Liksom, jag kände bara att jag gick ner i varv och fokuserade. Ja, jag kände att jag släppte det andra och hamnade i en rätt sinnesstämning inför matchen egentligen.
Det blir en trygghet liksom att lämna över dig själv?
Ja,
eller?
Lite så att det som händer och det är utanför min kontroll. Så. Och det... Ja, det kändes som en avslappnande grej att göra för mig.
Har det varit någon problematik med att vara troende som du är öppet och vara ishockeyspelare? För det är inte så många som har berättat om det så.
Nej, det tycker jag inte. Och jag, framförallt inte med de man lär känna. Så jag tror att de ser mig som en vanlig kille, och sen att man har en gudstro, som du säger, det är inte speciellt ovanligt heller, framförallt i Nordamerika.
Nej, där är det till och med Gud i nationalsången.
Ja,
presidenten Sverige inser så att det är ju inte konstigt, men här har det ju liksom på något sätt inte konstigt, men
sen så är det klart att det beror på hur djupt man ska grotta sig in i den här diskussionen, men det
får ju väl.
Nej, men det är ju just religionstillhörighet ställer ju till mycket problem också, så att det, jag känner att för mig är det mer en trygghet att man har en förhoppning om att det finns en fortsättning efter det här livet, och sen tror jag har väldigt svårt att se religion som någonting fördömande, utan jag ser min Gud och min tro, det handlar om kärlek och förlåtande och den biten, inte allt det andra som jag har svårt att känna har någonting med religion att göra.
Går du i kyrkan idag?
Nej, det gör jag går på jul, brukar jag gå med familjen, men det var ganska många år sedan jag var i kyrkan, så att jag är inte aktivt troende så, utan jag har min gudstro, jag försöker resonera egentligen alla tankar och beslut man tar, och inte bara att man, som jag kan känna vissa troende, bara går på någonting som man har blivit itutad, och att man inte tänker själv, utan jag tycker att man måste resonera, är det verkligen riktigt?
Just det här med godhet som du talar om. Du gjorde ett stort arbete i Vancouver, du hade en egen loge där du bland bjöd in sjuka barn, övergivna barn. Hur viktigt var det för dig? Och vad betyder det för dig att göra det?
Nej, men jag tror att det betyder mer för mig än vad det gjorde för barnen många gånger. Just att man får bara se den här genuina glädjen när man kan ändå med för oss relativt små medel förgylla deras vardag eller få dem att tänka på någonting positivt som händer om en månad när de kanske inte har speciellt bra förutsättningar. Och där var de, tycker jag, fantastiska i de organisationer jag var, just med att ta hand om sjuka, framförallt barn då, med sjukhusbesök och det var ett ansvar du hade som NHL-spelare, att du skulle bidra socialt, och det är vi lite efter i Sverige.
Din fru Lotta, är hon kristen också?
Inte bekännande kristen, men hon har en tycker jag, en sund bild på livet i helhet, så att det är inte att det krockar på något sätt i hur vi ser på egentligen alla stora frågor.
Jag måste fråga dig, kanske en knasig fråga, men i Pingstkyrkan så ger man ju bort var tionde. Gav du bort var tionde då när du tjänade ju rätt bra under vissa år?
Och den frågan fick ju jag, det var ju framförallt tidigt i karriären så fick jag den hela tiden, för det var någon vinkling, någon jag minns inte vad det var, kvällspressen, men jag har inte koll faktiskt på om man har gett bort. Jag för ingen statistik på det, utan jag försöker, och i jag tror att i de vinklarna har det varit att man ger tillbaka tionde till kyrkan hela tiden, och det har jag inte gjort, utan jag har försökt att skänka till ändamål som jag känner är bra ändamål, och nu säger jag inte att det inte är kyrkan gör fantastiskt mycket socialt bra, men det behöver inte bara vara vinklat mot det, utan jag tycker att man kan ställa upp på andra sätt också.
Vad känner du när det gäller den här flykting, med alla flyktingar och liknande, alltså det är ju humanitärt, vad känner du i den debatten?
Nej, men jag känner ju att det är ju hemskt om man ser på de som flyr från sina länder, det är en orsak till att du har ju inte speciellt bra om du tar dina nyfödda barn och rymmer till där du inte vet var du ska hamna. Så att jag har stort medlidande för den här hemska egentligen katastrofen som hände och händer. Sen så är det ju viktigt såklart att man har ett nät så att vi kan ta emot dem och fånga upp dem på rätt sätt, så att det blir ett värdigt liv när man kommer till Sverige också i det här fallet. Och den balansgången är ju inte helt lätt, just hur många ska man ta in och hur placeras de för att de ska komma in i samhället.
Du har tre barn, hur är det med deras idrottande?
Jo då, det är bra. Jag har en son och två döttrar, så killen som heter Alex, han spelar med Modos U15-lag här nu, så att han tycker hockey är kul.
Hur är det att ha, men han, det har ju pratat med flera duktiga hockeyspelare, och där man har en farsa som har varit lite extra bra, så det är inte helt lätt för dem. Nej, det är ju...
Nej, och jag tror säkert att de har fått hört en hel del också gråpord säkert när de har föräldrar som har spelat på hög nivå. Men jag har försökt att vara väldigt passiv, vet jag inte om det är rätt ord, med tillbakadragen förälder. Så jag har varit med och hjälpt till i vissa av lagen som man har spelat lite grann som assisterande. Jag har försökt att sagt till honom också att du behöver inte prestera någonting för min skull, utan ha kul och känn ingen press från min sida. Jag vill att du ska ta i och jobba hårt när du är med, men sen resultatmässigt så finns det ingen press från min sida.
Men du tycker om att han spelar hockey?
Ja, jag tycker egoistiskt sett så är det ju kul att se och få titta på ungdomshockey och ha en son som spelar så. Absolut. Så att plus att jag tycker att det ger väldigt mycket att få vara med i ett lag socialt också. Att du får lära dig och vara en bra kompis och även att vara aktiv fysiskt också, tycker jag det bidrar en hel del.
Döttrarna då? Idrottar de också?
Nej, inte nu. De har spelat fotboll och lite innebandy. Men sen ett 1,5 år tillbaka så är det inget sportande för dem.
Och Lotta, din fru, arbetar hon?
Ja, hon håller på med inredning och kör i egen regi lite grann där.
Så ja, men jag hjälper till att inreda de här fastigheterna.
Ja, inte än, men hon, jag kommer luta mig mot henne, för just den biten har jag inte så bra koll på. Så att, nej, men hon är jätteduktig på det hon gör, och hon har ju avsiktligt valt att stå i skymundan och ta hand om barnen under alla år, men var med också mycket, en hel del i välgörenhet, och satt i styrelsen för Canucks for Kids Fund under mina år i Vancouver, och ha det väldigt nära hjärta också.
Har du någon längtan tillbaks till hockeyn just nu? Är det någonting du ser i framtiden? För du kommer ju alltid vara förknippad med ishockeyn.
Nej, jag har inget sug just nu. Jag tycker att det är rätt skönt att kunna bestämma själv och styra kalendern med det jag håller på med nu. Även fast det är tidskrävande också, så är det inte inrutat som någon annan bestämmer, utan det är jag som kan styra en hel del. Så att jag har svårt att se att jag ska ge mig in i det igen nu när man har fått känt på vad det innebär.
Vad tror du att Marcus Näslund gör om 5 år?
Oj.
Bor du i Åre då?
Ja, det vet man inte. Det är inte omöjligt.
Det kanske bor i Vancouver.
Ja. Jag har ju boende. Jag är redan nu i Åre, så att jag vistas ju där en del. Jag vet faktiskt. Jag kanske bor i Nordamerika under några månader under senhösten.
Är det i Vancouver då?
Inte omöjligt, men det skulle lika gärna kunna vara i Florida, så att man har fint väder så. Men
är du golfare?
Nej, det är jag inte. Men jag spelar, men jag spelar inte bra. Men jag vet faktiskt inte. Jag är öppen, för det kan säkert, på samma sätt som jag tycker livet är, så är det mycket slumpen som styr, så att det kan vara grejer. Det kan vara något som jag träffar som gör att det blir något helt annat än vad jag sitter och gissar på här nu också.
Lever du så att du liksom får se vad som händer, alltså att du är öppen för det som dyker upp, så att säga?
Lite grann. Så det är klart att nu när man har gett sig in i projekt så är det ju fullt fokus på det, men sen så kan det ju bli förändringar på sådana bitar också, men jag är ganska öppen. Jag bestämde mig för när jag klev av från hockeyn att då tog jag 6 månader när jag ville bara landa och sen så verkligen känna efter vad jag är intresserad av och vad skulle jag vilja göra nu. Jag försöker att tänka igenom innan jag gör någonting.
Har du någon sån här devis som du liksom lever efter, något du har på badrumsspegeln på morgonen, att nu, Marcus Näslund, går jag ut och gör en bra dag på ett eller annat sätt?
Nej, eller det har jag väl kanske inte. Nej, ja. Men jag försöker intala mig varje dag, ta ett djupt andetag och tacka för att man får ha det så bra, att man får vara frisk och att man får ha en familj och hela den här biten som är lätt att glömma bort när man är upp i varv och när man kanske hänger upp sig på små saker. Och sen som du frågar frun och barnen, så kanske de inte upplever att jag är så, men jag försöker i alla fall att göra det, att man är tacksam för livet helt enkelt.
Men tacksamhet är viktigt.
Ja, det är det.
Och du har fått vara med om en hel del häftigt. Och det är inte slut ännu.
Nej, det får vi hoppas.
Men den här podden är slut nu. Tack så mycket, Marcus Näslund.
Tack, Niklas.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.